Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Lördagsgästen på Retro FM.
Lördag morgon och en person som jag är nyfiken på det här året, det är Eva-Gun Westwood. God morgon.
God morgon.
Har morgonen behandlat dig väl, Eva?
Ja, de flesta morgnar behandlar oss människor rätt väl när vi får vakna friska.
Alltså du sa EG när jag pratade med dig. Alltså, ska man säga Eva eller EG eller bara säga vännerna?
Jag är bekväm med EG därför att det här är från när jag blev polis i den här manliga organisationen där alla var pågar. Och det var CG och BG och PG. Yeah. Och som ett försök att passa in och bli accepterad så sa jag, då vill jag heta EG.
Inte EU så att du bytte till det.
Nej, men det var ju en tid när de skämtade om det.
Lite så. Ja. Alltså, nyår har passerat och julhelgen har passerat. Har det varit en fin julhelg med familjen eller hur har det sett ut?
Ja, så jag blev ju fast hos min dotter i Gatwick-kaset 20 december.
Drönare?
Ja, när jag skulle hem då. Ja. Och förbluffades av att 170 000 människor kan drabbas av ett ilandsproblem kan man ju säga. För jag... drabbades jag av att jag inte kunde komma hem. Nej. Men min dotter och min familj och mina barnbarn, de sa, kan mormor stanna lite till? Och jag kom hem sent 23 december så det blev köttfärslimpa på julbordet.
Åh, vad mysigt!
Jag hade en löpare till Systembolaget som jag fick glögg. Jo, men det blev ändå. Men det blev lite hip som happ.
Men var det fin stämning på flygplatsen? Jag vet ju hur det kan vara på Gatwick ibland när man sitter där och...
Alltså Gatwick är min flygplats eftersom jag alltid flyger dit när jag ska till min dotter. Och jag ska ärligt säga att med en 14 veckors valp i bilen och en 11-årig gammal hund i bilen och två barnbarn och min dotter och min väska. Så vi körde aldrig till flygplatsen. Vi vände därför att vi lyssnade på BBC och vi förstod att det inte ens lönt.
Det låter som en sån här härlig familjesemester som du beskrev. Så här, vi hade i varje fall tur med vädret, den känslan.
Ja, det hade vi inte heller för när det är kallt i England kan jag säga. Då är det kallt.
Ja, det är det va? Och när det är varmt så är det superdupervarmt. För varje gång jag sommar har varit i Storbritannien så har det varit skitvarmt. Och så
Så jag har ju en speciell kärlek till England. Jag är anglofil, jag är en andlös beundrare av drottning Elisabeth. Och jag har ju min äldsta dotter med familj boende där. Och min yngsta dotter har bott där i många år men nu flyttat hem. Så att England för mig det är hjärtat på något sätt.
Sälj in England då. Alltså, vad är det som du går igång på, så här, anglofilen Eva?
Det jag går igång på det är ju att de har en relation till sin historia. De har också en självdistans som jag tycker är fantastisk. Jag har upptäckt att England till ytan är ju mindre än Sverige. Men de är alltså 60 miljoner. Och kynnet och lynet hos engelsmännen tilltalar mig. Sen är det ju det att man kan förstå varandra lite med språket. Även om jag har upptäckt att engelskan är svårare ju mer man försöker. Jag har ibland svårt att hänga med när man sitter många och pratar runt ett bord eller, och där är musik i bakgrunden. Då får jag koncentrera mig. Men det är någonting med England och deras relation, även tillbaka till andra världskriget till exempel. De har alltid någonting att fira, alltid någon anledning att ha sin
valmo. De är stolta.
Ja, de har en valmo på bröstet alltid och tänker på något och kommer ihåg någonting. Och, jag träffade där Caroline bodde tidigare, The Town Crier, en äldre man som presenterade sig med bister min uniform och så sa han I am the town crier. Jaha, är det något fint liksom tyckte jag. Ja, det var det. Det var han som gick med någon pingla och skrek ut.
Alltså en nattvakten så här lite?
Ja, lite så. Och man tar tillvara på så mycket som vi har glömt. Och sen har jag ju börjat bekanta mig med Winston Churchill på gamla dagar. Och jag liksom gräver i hans person och tycker han var fantastisk. Jag vet att han var en skitstövel i många sammanhang, men han har ju uträttat stordåd. Och jag har drabbats av personliga sorger de senaste åren som har varit nästan övermäktiga. Och en engelsk kompis till min dotter ropade in ett handskrivet brev som Winston Churchill hade skrivit till någon person. Ropade in det på en auktion till mig och överlämnade detta till mig som en tröst. Och då har jag nu inramat bild på Winston, ett handskrivet tackbrev och jag kan riktigt känna cigardoften. Alltså...
Du vet hur lycklig jag är när jag hörde berätta, för jag var på i Storbritannien och i London nu i somras och jag var på Imperial War Museum, mitt absoluta favoritmuseum av alla. Och så fick jag tag på den där fina Churchill-affischen i en liten bowlerhatt och så med en kulspruta i handen. Så den hänger på mitt kontor.
Nej. Ja. Jag har en minnestallrik med Winston på. Jag har en mugg med Winston på. Jag har en liten flippbok. Ja. Jag kan bläddra snabbt så ser det ut som att han rör sig. Jag har bok med hans citat och jag tittar på filmer och läser om honom.
Har du varit i Churchill War Room såklart?
Nej, det har jag inte, därför att när jag är i England så är jag ju med
mormor.
Mina
ja, du är ju mormor.
Ja, det är
då,
ja. Och det blir liksom ganska hektiskt när man ska hänga med i deras vardagsliv. Och jag älskar att följa med dem till skolan. Jag älskar när mina barnbarn går i sina uniformer. Jag ser ju ramverket.
Ja.
Jag ser de här två fnidermiddorna, som jag kallar dem. Eller små chatterboxes, som det heter på engelska. Ja. Och de fnittrar och de har sig. Och sen åker lackskorna på, skolklänningarna på och den här särskilda koftan. Och då är det ramverket för hur de ska liksom samla ihop sig, för nu är det skola. Och så går man till skolan och där står rektorn och tar emot dem och de tilltalar inga lärare med förnamn. De vet inte vad de heter i förnamn.
Det är Mr. och Mrs. Och...
Yes, box. Och jag vet inte, det finns en stilla charm i det som jag ser att det håller samman, det håller ihop och det sätter ett ramverk till våra små barn.
Hade det funkat i Sverige? Alltså ibland så tänker jag, ibland man sitter så här och tittar på framförallt då filmer som man får se då och uppleva det här.
Jag kan säga så här att Matilda, mitt barnbarn som bor i Sverige och går i första klass, hennes högsta önskan i julklapp det var att få en skolklänning från England. Så hon fick en grå hängsleklänning som hon ska ha på sig när hon går till skolan här i Ystad.
Det är ju alldeles fantastiskt.
Ja, det är det.
Men det är nytt år, så här, vad har 2019 i sitt sköte för dig, Eva? Vad väntar du dig av det här året?
Ingenting.
Härligt.
Alltså jag har lärt mig, jag har planerat, jag har tänkt det ska jag göra sen. Men jag förlorade ju Claes, min sambo. Vi träffades på gamle dag, alltså han 65 och jag 60. Och vi var båda änkemänniskor, hade förlorat våra respektive i grym svår sjukdom. Sörjt och sörjde fortfarande. Efter 3 år så träffades vi. Av en händelse, jag och Claes. Mm. Och vi fick några år tillsammans. Han föll ner och dog.
Knall och fall.
Ja, i princip kan man säga i juni 2017.
Oh.
Och det är ju så att det hade inte vi planerat. Vi hade planerat någonting helt annat. Vi hade planerat för ett långt liv tillsammans. Jag hade lovat att gå i pension. Och vi hade liksom sagt, ny hund kanske. Vi kanske ska köpa husbil eller någonting.
Ja.
Ingenting blir som man har tänkt sig.
Man ska bara gripa dem och njuta av den här idag,
ja,
Eva.
Ja, jag har ju, man kan säga så här att den 17 januari ska jag åka till Kanarieöarna. Om det bär sig.
Ja.
Så. Jag brukar säga så här, ja, jag tror det när jag ser det. Men jag planerar ingenting. Lite försiktigt, klart. Men...
Inga nyårslöften?
Nej, det har jag slutat med för länge sen.
Har du haft något varit bästa nyårslöften när du fortfarande gav sådana?
Precis som alla andra. Nu ska jag börja träna. Ja. Och jag ska bruka allvar.
Ja. Been there, done it. Lite på den viset. Alltså, jag tänker att det har varit ett rätt besvärligt år, sista åren för ordningsmakten. Om du fick sätta dig i positionen och vara statsminister för en dag eller för ett år och styra upp det där så lite grann från ovan, vad skulle du vilja ha till ordningsmakten?
Det är alltid lätt att sitta på läktaren och säga vad man
exakt
ska göra.
Det får vi göra nu, Eva.
Ja, så är det. Så är det. Ja. Och det är klart, skulle jag bli statsminister så tror jag att jag skulle försöka ta ett grabbatag i olika gränssättningar. Jag tycker vi har blivit för gränslösa i vårt samhälle. Man behöver ett ramverk och man behöver historia, man behöver tradition, men man behöver också förmågan att se framåt. Jag skulle vilja lära... Ta ett grabbatag om den uppväxande generationen och lära de föräldraskap, vad det innebär att leva med andra människor. Jag tittar fortfarande på England. Ja. 60 miljoner på den ytan, vi är 10 här. Alltså vi borde göra bättre ifrån oss.
Hur svårt kan det vara?
Ja, så tänker jag lite grann. Och så tänker jag lite grann på den svenska osäkerheten som vi har. Den ena dagen ska vi se, den andra dagen ska vi så. Den ena dagen så här gör vi i Sverige, nästa dag så här gör vi inte i Sverige. Mm. Och man är...
Det måste vara väldigt förvirrande om man kommer
ja, jag känner nog det. Sen känner jag nog också att i politiken, jag är otroligt samhällsintresserad. Mm. Otroligt politiskt intresserad. Följer, läser och hänger med. Det kan jag inte längre för jag tycker att det är för franset i kanterna. Ja. Och vi där som poliser, vi jobbar ju alltid mitt emellan. Vi jobbar alltid på människors bakgårdar. Vi jobbar alltid med det sämsta hos människorna. Därför så är det en önskan hos mig. Det är att alla politiker skulle egentligen låsas in. Från vänster till höger. Mm. Och så skulle vi säga att nu får ni inte komma ut. Förrän vi ser att ni kan uppföra er väl. Mm. För de som är längst ut till vänster och längst ut till höger. Mm. De hör inte hur lika de är.
Nej.
Och de ser det inte heller. Och därför så känner jag att här behövs ett riktigt nappatag.
Vi är alla nakna i bastun liksom, på något sätt, va?
Ja, in med dem i ett utrymme och så får de sitta där och komma överens och så släpper vi ut dem när de är snälla.
Det blir många trädgubbar i snickerboa.
Ja, men jag är lite besviken på hur man hanterar det förtroendet som man har när man är politiker. Och när det gäller polisen då. Inte bara klaga på att vi har inte resurser. Inte bara klaga på att vi inte är tillräckligt många. Utan vi är ganska många. Vi har en läxa att göra när det gäller hur vi hanterar det förtroende som vi har. Vi är inte alltid världsbäst på det.
Om man tänker på jobbet när du började 74, 19 och ett halvt år gammal, kliver ut från fullständigt öppen för hela världen. Hur har världen ändrat sig i polisvärlden? När du började, Eva,
ja, men det är ju en total makeover, det kan man ju säga. Jag kom till en organisation som var skapad för män, av män, punkt slut. Och att politiker hade bestämt att det skulle in fruntimmer i organisationen. So what?
Man bjöd till med armbågen där, lite så.
Ja, så det var ju... Man ska veta det att stora politiska beslut kräver att man gör en undersökning och att man tar hand om de beslut man har fattat. För alla beslut drabbar i slutändan en enskild människa. Ja. Och jag kom från Borby. Nu skulle jag förändra världen. För polis, det skulle jag bli. Så var det bara. Och jag måste säga, polisen är min stora kärlek. Ja. Men vi har också... fört en ojämn kamp.
Men var det ett kall liksom? Eller så att det var ditt mission på något vis?
Det är en mission. Hjälpa skydda ställa till rätta. Det är liksom, det var polisens valspråk då och värdegrund. Nu har vi något annat. Men hjälpa skydda ställa till rätta, det tycker jag det är fint. Sen har jag en annan tanke och det är det här med att tjäna.
Mm. Jag tycker det är något fint ju.
Jag tycker det är väldigt fint att tjäna och jag har diskuterat det med många, bland annat min kära Claes. Han kunde inte förstå hur jag kunde tycka det var fint. Att han tyckte att tjäna det var ett pass upp. Ja. Och det tycker inte jag. Jag tycker att tjäna det gör man tjänar sitt land, man tjänar sin arbetsgivare, man tjänar sin äkta hälft, man tjänar sina barn, man tjänar sina föräldrar. Man kan göra det på olika sätt. Mm. Genom att bjuda in andra människor till exempel och lära, utbilda, utveckla. Man kan tjäna genom att hjälpa någon i behov. Mm. Jag sa till min kära Claes när han bytte knän. Titta här, nu tjänar jag dig. Jag förstår inte riktigt vad du menar. Tänk efter. Nästa gång är det jag som behöver och då tjänar du mig. Alltså, jag gillar det här... ordet att tjäna. Jag tycker det ligger otroligt mycket positivt i det.
Ja, det är verkligen inte någonting. Jag menar, alla de som tjänar vårt rike utanför FN-tjänst eller vad de än är.
Absolut.
Så gör de ju någonting för någon annan.
Jag har tjänat mitt land en gång riktigt, riktigt fint. Och det är någonting som jag kommer resten av mitt liv att leva med och vara jättestolt.
Vad tänker du på då?
Jag tänker på Libanon-krisen 2006.
Okay.
När jag ingick i Räddningsverkets MSB:s nationella stödstyrka.
Var någonstans i Libanon var du då?
I Beirut.
I Beirut. Uff.
Och då var det ju den här sommaren, den heta sommaren, när det var lugnt i landet och man fick åka dit till sitt hemland på besök. Och allting var frid och fröjd nästan. Och så blev det inbördeskrig. Mm. Och hela världen kom ju till undsättning med den största evakueringsinsatsen sedan andra världskriget. Och där var jag med i det. Vi skickades från Sverige. Och vi skickades till Cypern för vi skulle ta emot dem som kastade sig ut från Libanon. Men kriget tog ju som fart. Mm. Så vi var 22 personer och 11 av oss skickades rakt in i Beirut. Och då tänkte jag så här när de pekade på mig. För vi fick ju frågan ja eller nej. Mm. Är det en läkare med? En av Sveriges skickligaste traumakirurger, Louis Rides från Stockholms Karolinska institut. Han var med och då tänkte jag, är Louis med, då åker vi. Så vi åkte in i Beirut och jag fick vara med och evakuera, hjälpa människor som behövde fort komma ut.
Det slog mig när jag gjorde FN-tjänst i Libanon 1987, precis mellan inbördeskrigen och krigen då på 80-talet. Och det som slog mig när jag hade varit där ett halvår, det var att människor som har väldigt lite och som har sjukt jobbigt, alltså vilken livsglädje, och vi, alltså, man kan vara lycklig på väldigt lite och på den biten.
Och vi var inte så skickliga, för vi hade ingen skyddsutrustning och vi hade inte, och jag var inte polis och jag var inte beväpnad på något sätt, och vi hade dåligt med mat och dåligt med dricka. Och jag vet någon taxichaufför som kom med något libanesiskt bröd som de hade brett någon sörja på, olja och kryddor. Det var så gott så jag fortfarande kan minnas hur det var. Och jag är otroligt glad för libanesisk mat, fast jag knappt fick smaka på den. Men idag äter jag gärna libanesisk mat om jag kan.
Om du ställer dig och lagar mat själva, Eva, vad är din paradrätt när ungarna kommer hem och hälsar på sommaren?
Allt med kyckling.
Kyckling?
Jag är kycklingfantast. Fågelfantast. Allt med fågel. Och det som jag älskar nästan allra mest, det är de här små vårkycklingarna som inte väger mer än 500-600 gram som man kan tillaga. Det är fantastiskt.
Om jag skulle bjuda dig på dejt så skulle kycklingen kunna att funka?
Absolut. Jag är inte så märkvärdig. Jag vill gärna det ska vara, man ska smaka smakerna och det behöver inte vara så tillkrånglat. Då skulle jag riktigt få vad det är det bästa jag vet. Då pratar vi grisar.
Åh, det är fantastiskt gott, underskattad.
Mycket underskattat.
Du, gryningspyromanen tänker man ju faktiskt också på när man tänker Eva, för att det tror jag de flesta lärde känna dig som den publika personen.
Ja, stämmer.
Den här dagen som du har berättat om så många gånger när du sitter i bilen på väg bort till Simris och sen ser du någon som du tänker att det där var ett ansikte jag kände igen. Jag vet att du har berättat den 100 gånger, men berätta den en gång till.
Nej, det var inget konstigt. Hela Simrishamn brand. Alltså en morgon och på flera ställen. Mm. Och man ringer liksom och skickar ut order. Och till mig så sa de, kör till Simrishamn, kör fort. Världspressen brukar jag ju säga var på plats. Och då pratar vi Ystad Allehanda, Skånskan, Kvällsposten, Sydsvenskan, Sydnytt. Nej, men det är ju vår världspress som vi ska vara rädda om. Och jag har ju den egenskapen att jag tänker till ibland lite oöverlagt och ibland, ja. Och jag tänkte, jag kan inte köra om sandskogen idag, det är så varmt, det är så mycket trafik. Jag kör om Tomelilla.
Ja, det är klart.
Så då tänkte jag, då blir det bättre. Och då kommer han på cykel. Men jag är var rätt de första åren vi kvinnor var rätt så illa hanterade, så att jag har alltid varit så rädd för att göra fel. Det har jag fortfarande i mig. Jag får inte göra fel, jag vill inte göra fel. Och jag tänkte, tänk om inte det är han. Men polisen i mig hade ju vaknat och jag tänkte han ska fast. Så jag vände ju den här civila polisbilen jag hade och jag var bara iklädd polisbyxor, poliströja, mössa och en jädra robust handväska. Och jag vände och körde efter honom, men han märkte mig inte. Alltså, man ska ju veta det, att han är en komplicerad person och kände vår närvaro, men han kände aldrig min. Och jag skrek efter hjälp i min mobiltelefon och det tog lång tid, men jag fick en målad polisbil till min hjälp sen och han kunde omhändertas.
Wow. Alltså, har du följt den resan nu efter han har blivit frisläppt och sånt där? Vad är dina tankar liksom sådär idag?
Ja, men jag följer ju naturligtvis Ulf Borgström, men det är ju så här att han finns inte kvar längre i mitt polisområde. Han finns inte, så att jag önskar honom allt gott, och jag är nog en av de få personerna som aldrig kan säga att jag har inga känslor för honom som är negativa. Nej. På något sätt, utan det finns alltid en tragisk historia bakom många av de medarbetare eller medborgare som vi hanterar.
Något annat som man tänker på också när man tänker Eva, det är ju Wallanderland, din första bok, och om man tänker på Wallander. Mm. Du var ju lite assistent där och hjälpte till lite grann i samband med inspelningar, de olika många inspelningar som har varit i Ystad. Har du träffat Kenneth Branagh till exempel och alla de här?
Ja, alltså jag har träffat dem alla. Lassgård och Christer Henriksson, Kenneth Branagh och så här. Och jag har ju min egen kort. För min egen kort blev någon form av frälsare när jag kom till Ystadpolisen. Ystadpolisen, jag kom inte så bra överens från början när jag kom dit. Det är ändå så att i ett litet rike så är det andra regler än i ett större sammanhang. Ju mindre riken, desto större påvar. Det är inget konstigt med det. Och jag fann mig inte så väl till rätta. Jag var inte så bekväm där, faktiskt. Och träffade Kurt Wallander i korridorerna. Mm. Tyckte det var fantastiskt. Jag hade läst böckerna och såg att ja, men där är ju tegelvägg där. Där var en kvinnlig polismästare. Mm. Där var lite Kurt i sammanhanget. Mm. Och Henning Mankell levde ju då och hade berättarkvällar. Och jag lyssnade på honom ibland. Han var ju en fantastisk berättare. Mm. Och så kom det till min kännedom att det skulle spelas in film. Och på så vis blev jag inblandad i detta. Och fick hjälpa till. Och speciellt de första filmerna.
Var det praktiskt sådär, liksom hur man betedde sig som polis?
Ja,
eller?
Ja, det var mycket praktiskt och hjälpte till när det var några särskilda scener. Och upplät ibland utrymmen på polishuset när det medgavs att man kunde vara där. Allt var, med min tanke, det var att vi skulle liksom höra ihop. Alla skulle tjäna på att vi hade Kurt Wallander vid Ystadpolisen. För det kan man säga. Vi har inte gjort ett dugg för att bli berömda i hela världen. Nej. Det har Kurt skött.
Men vilken reklampelare han varit för polisyrket, eller hur?
Helt otroligt. Och åk var du vill i hela världen och säg Kurt Wallander, så har man en relation. Och jag har ju förvånats över att när jag har släppt in människor som har ringt och frågat, ja, vi skulle vilja titta på Kurt Wallanders kontor. Det går så bra, så har jag då sagt. Och så, ja, och så får man komma in lite bakom ridåerna hos oss och säga, här sitter Kurt och så här. Ja, det tycker man är... Ja, och Kenneth Branagh var en förtjusande engelsman. Förtjusande.
Åh, jag gillar honom. Kanske allra mest i alla kostymfilmer man har sett honom i också.
Ja, men han var ju också engelsman och väldigt ödmjuk. Och jag kopplade samman honom med en Ystad-kollega som jag tyckte kunde stämma bra överens. Och de fick sitta och prata och det var väldigt intressant att höra dem utbyta tankar.
Ska vi ta hjälp på några skrönor? Liksom, vad är den vanligaste missuppfattningen? Så här, folk som frågar, liksom, receptionisten är ju en klassisk...
Ja, men det är ju Ebba. Alltså, ja. Det tycker jag är helt otroligt. Vi hade ju en kvinna som jobbade där i många, många år, som var äldre då. Ja, ja. Och det kom in en... Jag råkade passera där en gång när där står en medborgare och frågar om Kurt Wallander. Och hon säger, men det är bara en bok. Säger hon lite sådär ynkligt. Bodil heter hon, från Lövestad. Och då så säger jag, nej men Ebba, vad säger du? Det är ju inte alls bara en bok. Hon blev alldeles förskräckt. Och hon förstod inte sin egen storhet. Och sen när den här medborgaren hade gått och jag hade visat upp honom i kafferummet och låtit honom dricka en gammal skit i mugg och sa att det är Kurts mugg. Och den här medborgaren vinglade iväg, när turisten. Och hon sa, du är inte klok. Så jo, jag är jätteklok, sa jag. Men nu är du Ebba, bara så du vet det.
Du skulle ju satt upp en liten gift, få upp i bästa amerikanska och engelska stil.
Fick vi ju inte. Vi fick absolut inte slämma ut av det. Men Bodil blev ju en annan människa i och med att hon liksom som var lite Ebba också.
Ja. Så hon kände sig lite så.
Ja,
men alltså, jag tänker att i ditt jobb så har du mött så otroligt mycket mörker och tragik. Och samtidigt också måste det finnas några fantastiska solskenshistorier. Vad är det finaste som har hänt under dina år i yrket, Eva?
Ja, men när du ställer den frågan så passerar det ju rätt så många ansikten och händelser förbi.
Men lyft upp ett av dem.
Och det finns, jag tänker spontant på när någon förlorar sina barn i någon olycka. Om man kommer hem och ska berätta detta. För första gången jag gjorde det, det var 1974. En arbetsplatsolycka. Vi kommer hem. Familjen förbereder middag. Det är dukat för fyra. Och man ska ha ärtsoppa. Mamma står och rör liksom i den här grytan. Och jag var civilklädd och hade röda strumpbyxor. Jag tyckte det var så gräsligt. Jag hade svart kjol och kavaj. Jag hade röda strumpbyxor. Och jag satt och drog i den här kjolen.
Jag försökte skula.
Ah, jag tyckte det var förfärligt. För man hade inte rött. Nej. Absolut inte. När det var sorg. Och vi kommer hem, då jag och en äldre kollega, och ska berätta detta. Men det slutade ändå med att jag satt med det ena barnet i knät. Och det var en liten flicka. Och hon tyckte jag hade så fina strumpor.
Så det var du glad för dem där?
Ja, alltså jag glömmer aldrig just det här, men jag kan heller aldrig äta ärtsoppa utan att tänka på detta. Det är i och för sig ingen solskenshistoria så, men solskenshistorier, det är alltid barn inblandade. Om man får en kram eller man blir bekräftad som polis av ett litet barn. För vi vuxna, vi har det som vi har det ibland.
Värmer lite gott i hjärtat där.
Ja, jag tycker det. Jag tycker när man kan säga att man gör skillnad för barn, då är det jätteviktigt.
Bland alla de mörka grejerna så finns det också rätt mycket knäppa människor du har stött på genom åren. Onda människor också. Jag vet att du har sagt att det är jobbigt att acceptera att det finns faktiskt människor som är genuint onda.
Ja, men det är, jag tyckte det var ganska bra när jag upptäckte det, att för då slutar man kämpa. Hur ska man kunna förändra en människa som har onda avsikter, onda tankar, som inte vill dig väl? Alltså då är det mycket bättre att vila i att du, det här kan du inte förändra. Det är som det är. Fokusera på det som är positivt istället. Så att, ja, och jag tror det kanske är så att vi kanske inte föds onda, men vi lär oss bli onda och vi tar till oss och vi är onda ibland.
Så det finns riktiga Darth Vader där ute?
Ja, finns det. Ja. Och sen finns det också människor som har diagnoser. Mm. Människor som har diagnoser som inte är så lätt att styra och som inte är så lätt att upptäcka heller. Mm.
Du, jag sitter och funderar lite grann på vad Eva gör en bra dag när hon är ledig, när hon har en helt Eva-dag som inte innefattar vare sig barnbarn eller något andra obligations. Vad skulle du innefatta en Eva-dag?
Då tittar jag till vänster i den stora dubbelsängen och där ligger Allan.
Ja.
Som är min soldat, som är min Jack Russell Terrier, som min syster, hon såg ju när Claes gick bort att jag repade mig inte riktigt så, utan det var så tungt allting, och jag hade två gamla Jack Russell damer och de gick också över på andra sidan. Det var liksom dags, och då hade hon hört talas om Allan som behövde omplaceras. Han passade inte riktigt in i familjen som han bodde i och behövde en ny ägare. Så hon kom resolut till mig och sa, du ska ta hand om alla. Nej, det ska jag inte, sa jag, för jag kan inte ta hand om mig själv. Men nu är det bestämt, sa hon, så att här är han. Och Allan är då en Jack Russell som nu blir 4 år i mars. Och han och jag lever så gott tillsammans. Och en riktigt bra dag. Då ligger han och sover och så tittar han lite. Och sen går jag ner och så gör jag min latte. Äter mina specialimporterade Rich Tea Biscuits från England.
Oh.
Yes. Och så dricker jag kaffe till sängen där. Och sedan så kollar jag nyheter. Kanske lyssnar på Beethoven. Sätter på play där och så. YouTube på den stora tvn och så. Sen så småningom tänker jag, ja, då är det väl dags.
Ja.
Och då är det Allan som ska ha lång promenad.
Vad är favoritrundan? Har du någon runda?
Ja, alltså där finns ju Sandskogen i Ystad. Ja. Magiskt. Det är inte så himla märkvärdigt. Men där finns ett utegym och där finns slinga. Trean, femman eller milen. Och så går man där. Där doftar fint, där är en hackspett, där är lite rådjur ibland. Är det isande kallt och blåser så är det alltid lite lugnare i Sandskogen. Då går jag dit. Sen är det ju roligt att inhandla. Och sen så lagar jag gärna mat och dricker ett glas vin och lagar en god kopp kaffe på min nya lilla kaffemaskin. Oh. Det är inte, jag, alltså, jag har märkt det att jag kräver inte så mycket.
De men, små tingen.
Ja, jag kräver inte så mycket, men det vill jag ha. Jag är lite snobbig när det gäller bröd och när det gäller kaffe.
Ja, men det visste alltså, jag tänker så här, ska man missbruka någonting så tänkte du också, så jag skaffade också kaffemaskin för ett antal år sedan och det är också så här, åh, springa och handla lite bönor. Jag beställde bönor från Rom nu här för
ledningen. Ja, men det är rätt. Ja. Möjligtvis så tänker jag så här, åh, vad ska jag ha för sorts kaffe idag? Och jag blandar ju ihop färgerna på kapslar och så. Yeah. Men vad gör det? Ja, jag tror jag tar en röd idag. Och sen så puttrar det så gott i maskinen. Och man behöver faktiskt inte mer. Sen finns det tillfällen när man ska vara i de större sammanhangen. Och det är också roligt.
Fantastisk kärlek till klassisk musik, du vet jag. Vi andra som köper ståplats eller årskort på Malmö stadion, du köper årskort till MSO.
Ja, jag älskar Malmö symfoniorkester. De slutar aldrig att överraska mig.
Ja, vad är den bästa konserten du har varit på där nere?
Den bästa konserten som jag har varit på har jag inte varit på än.
Nej.
För den bästa konserten, den hoppas jag att de ska fixa, och det är Beethovens trippelkonsert.
Okay.
Men då behöver man ha en skicklig cellist, en skicklig pianist och en skicklig violinist. Och sen så låter man Beethoven, alltså den är fantastisk. Men den bästa konserten, det var första gången jag hörde Beethovens pianokonsert nummer 5, pianokonsert som kallas för Kejsarkonserten.
Oh,
och den är fantastisk. Den kan jag lyssna till 7 dagar i veckan. Och jag bara njuter. Det är den bästa som jag vet. Men nu i februari så kommer Beethovens violinkonsert till Malmö Live. Och då är det så att då får jag väl ta lugnande innan.
Så får du sätta dig på, har du din fasta plats eller?
Jag har min plats på rad 10. Och jag kan säga när Beethovens violinkonsert, så är det någon som hostar eller hacklar, så vet jag inte vad jag gör för. Då,
då drar du upp din Sig Sauer och säger att sitt ner.
Vi hade ju en incident där.
Du provocerade läktarvåldet.
I Mal-konserten när det uppstod brytningar och så. Men den ser jag fram emot nu, verkligen. Verkligen.
Var du på den konserten där uppe? Alltså vi ska då, för de lyssnare som inte känner till, det var någon som satt och prasslade väldigt mycket med godispåsen och till sist så rann det över. Yeah. Var du på den konserten?
Nej, jag var inte på det, men jag skrev ju en krönika om det i Kvällsposten.
Ja, just det.
Gjorde jag, därför att min fantasi sattes i rörelse. Ja. Däremot var jag där torsdagen efter.
Ja.
Och jag lovar dig, där var inte en harkling, inte en prassel, inte alla satt som tända ljus. Och jag måste säga, det var fantastiskt.
Oanade talanger, har du några sådana, Eva?
Ja, jag kan skriva på, jag är ju vänsterhänt, men det var inte så populärt när jag gick småskolan, så jag hade en slöjdlärare som tvingade mig att sy med vänster hand, men min lärare i svenska lärde mig att skriva med höger, så jag kan hålla en penna, en i höger och en i vänster hand, och skriva åt varsitt håll samtidigt.
Alltså vilken simultankapacitet,
Eva? Ja, men jag har en bra simultanförmåga, det har jag. Jag hör och ser allt. Och min mor, hon sa alltid att du är så förvirren så det kommer att gå dig galet.
Men du, så här, till sist tänker jag att du ska få välja en låt som du skulle kunna lyssna på autorepeat 24 timmar om dygnet. Bara en enda låt som fortfarande betyder någonting för dig. Det kan vara var som helst ifrån ungdomen eller som fortfarande du känner att den kan jag lyssna på.
Ja, men det är ju Beethovens Kejsarkonsert. Naturligtvis så början på andra satsen. Men det är för enkelt. Nej, det här är lite humörbetingat och så. Ja, det som kommer upp till mig från min ungdom, det är Stewball.
Stewball,
ja. Och jag tror det var Hollis som sjöng den. Men i min värld så var det Kjell Ulmfeldt från Ystad.
Okay.
Som hade en orkester, och mina väninnor och mina kompisar, vi spelade alltid "Oh, Stewball was a racehorse. I wish he was mine. He never drank water. He always drank wine." Någonting sånt.
"Oh, Stewball was a racehorse. And I wished he were mine. He never drank water. He always drank wine."
Den har kommit upp nu och den hör jag ringa i mitt huvud, för jag har fått kontakt med en av mina gamla barndomsvänner som jag inte har sett på 50 år, och vi började till vid där vi slutade för 50 år sedan.
Men nu, jag har inte Kjell, men jag har däremot Stubål, och fantastiskt att träffa dig, Eva. Här, vi skulle kunna sitta här ett dygn och bara träga Churchill och Beethoven. Ha en fantastisk lördag.
Tack.
Lördagsgästen på Retro FM.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.